Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor. Ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt, så att vi av hela vårt hjärta kan tjäna dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på nionde söndagen efter trefaldighet. Så står skrivet hos profeten Amos. Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på det olyckliga i landet. Ni som säger, när är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd. Då ska vi göra efamåttet mindre och höja priset och förfalska vågen så att den visar orätt vikt. Då ska vi köpa det utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och spillsäden ska vi då sälja som säd. Hör också Herrens ord i denna söndagsepistel, så skriver aposteln Paulus. Ni har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sade till sina lärjungar, den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra? Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sade han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår fader, och ifrån Herren Jesus Kristus. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Dessa enkla men starka ord av Jesus rymmer skillnaden mellan liv och död, himmel och helvete, frid och ofrid. Orden ställer samman frågan om ro eller oro med frågan om tro eller otro. Jesus säger att tron på Gud och tron på Jesus leder från oro till ro. Det är nu inte varje slags tro på Gud som leder bort från oro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Då skriver aposteln Jakob i sitt brev. Det finns alltså en gudstro som leder till en förstärkt oro. Insikten att det finns en allsmäktig Gud som ser och som vet allt och som håller min evighet i sina händer. Det har inte en omedelbart lugnande inverkan på hjärtat. En bävande rädsla inför den Gud som finns till, men från vilken man inte hoppas på någon nåd och kärlek, kan påverka en människas förhållande till de döda tingen. Det kan antingen få en att förakta allt jordiskt, eftersom det står i vägen för hennes strävan efter en godtagbar andlighet. En människa som visserligen tror på Guds existens men inte har förstått evangelium kan också frestas att av de jordiska tingen försöka bygga sig en säkerhet inför Gud. Framgång och förmögenhet kan sökas som bekräftelse på att man har frid med Gud, att man befinner sig i nådens tillstånd. Man söker visshet om det genom att se till yttre jordisk framgång. Men när Jesus nu säger, låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig, så verkar Jesus i våra hjärtan en tro på Gud som vida skiljer sig från att tillsammans med de onda andarna bäva inför Guds enhet och existens. Omgivna som vi numera är av de villoläror som sprids av islam och av Jehovas vittnen, kan vi säga att den som i sin gudstro inte kommit längre än till tron på Guds enhet kommer aldrig bort från bävan, kommer aldrig till ro. Först i tron på Gud, den trefaldige, Fadern och Sonen och den helige Ande, som gör allt för vår frälsning, först i den tron byts oro mot ro, rädsla mot trygghet, bävan mot salig visshet. Det är den tro som tar emot allt som en gåva av nåd, som Jesus inbjuder till när han säger, tro på Gud och tro på mig. Vi behöver ha den här grundläggande insikten för att på ett rätt sätt förstå dagens texter som handlar om ett Guds barns förhållande till jordiska ting. Och vi sammanfattar texternas budskap med följande tema. Den stora skillnad som det blir för ett hjärta som tror på den levande Guden blir en skillnad i dess förhållande till de döda tingen. Den stora skillnad som det blir för ett hjärta som tror på den levande Guden blir också en skillnad i dess förhållande till de döda tingen. Om det ska vi först säga. Ett hjärta som tror på den levande Guden uppfattar inte de döda tingen som avgudar, utan som gåvor av Gud. Alltså ett hjärta som tror på den levande Guden uppfattar inte de döda tingen som avgudar, utan som gåvor av Gud. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. För den som inte har fått den frälsande, befriande tron som en gåva, kan de döda tingen, alla de materiella värdena, verkligen bli avgudar. Den är din Gud som du hoppas på och som du väntar dig allt gott ifrån. Så säger Luther när han försöker hjälpa oss att förstå vad ordet Gud betyder. Om de jordiska tingen, om pengar och pengars värde, blir det som en människa hoppas på och väntar sig allt gott ifrån, då blir det verkligen till en avgud, mammon. Mammon är en sträng och hård avgud som ständigt kräver uppmärksamhet, ständigt kräver att bli tagen på på djupaste allvar. Mammon sätter upp sina egna bud som måste lydas. Mammons tillbedjare får aldrig nog, har aldrig gjort tillräckligt, kommer alltid att känna djup oro inför morgondagen och kommer uppleva andra som konkurrenter och som hot. Mammon lovar sina tillbedjare mycket, men uppfyller aldrig sina löften. När den som blivit rik på pengar äntligen skulle slå sig till ro, ja, då kommer skrämmande rykten om priser som sjunker och stiger och börser som kollapsar och annat som hotar. Och när allt äntligen är fred och säkerhet, pax et securitas, så kan mammontjänaren till sin förtvivlan märka att hans hjärta har blivit så hårt och kallt att det ändå inte kan känna någon glädje och någon lycka. Pengarna som skulle ge en sån ställning bland människor, som skulle ge status, visar sig istället bara ge ensamhet. De medmänniskor som man inte stött ifrån sig i en stenhård konkurrens, de vågar man inte lita på, för man vet inte om de är ens vänner eller om de bara är ute efter ens pengar. Nu kan en kristen tänka att är det så att de döda jordiska tingen är så nära förbundna med mammon, en farlig avgud, då gäller det att ha så lite med pengar och egendom att göra som möjligt. Men att fly bort från all jordisk egendom, från materiella värden, det är i första hand inte ett uttryck för tro, utan för otro. För det är nämligen att säga att mammon ofrånkomligen är herre över det jordiska, över pengarna. Men den sanna tron, den bekänner Jesus är Herren. Herre också över de jordiska tingen. Och tron tänker och tror att vi kan tjäna honom också när vi tar döda ting i våra händer. Den som tror på den levande guden flyr inte från de jordiska döda tingen, men störtar omkull den döde avguden mammon och proklamerar att Jesus är herre överallt. Det leder oss över till det andra och sista vi ska fördjupa oss i. Ett hjärta som tror på den levande guden släpper inte Guds hand när det tar döda ting i sin hand. Alltså ett hjärta som tror på den levande guden släpper inte Guds hand när det tar döda ting i sin hand. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Så hör vi Jesus tala i dagens evangelium. Det grekiska ordet för tro, det är nyckeln till att förstå den här texten. Det ordet är pistos. Och det ligger mycket nära ordet pistis, som betyder tro. Också den frälsande tro. På grekiska finns det en ännu större närhet med ordet för trohet och ordet för tro. När Jesus talar om att vara trogen i smått och i stort, så kan vi översätta det ungefär så här. Jag vill att ni ska kunna ta hand om små och stora saker utan att ni någonsin glömmer att jag hela tiden tar hand om er. Jag säger det en gång till. Jag vill att ni ska kunna ta hand om små och om stora saker utan att ni någonsin glömmer att jag, Jesus, hela tiden tar hand om er. En trogen förvaltare är alltså en troende förvaltare som vet att hans eller hennes liv är så förvaltat av frälsaren att det blir fört bort från synd och skuld, från dom och död till bättring, till frälsande nåd, till tro, till pånyttfödelse och till odödligt liv. Eller annorlunda uttryckt, när den helige ande fått skapa och uppehåller en djup och stark anknytning mellan människans hjärta och frälsarens hjärta, då skyddas hon från risken för en missriktad anknytning till jordiska ting. De döda tingen blir inte mål, och de blir inte medel för lycka och mening i livet, utan de blir bara det de ska vara, lydiga verktyg för att främja den lycka och den mening som Kristus ensam kan skänka oss. Med skräck och motvillig beundran kan världens barn se att Guds trogna barn kan hålla i rikedomens giftormar utan att bli dödade. Den som rör sig bland världens barn, om man till exempel råkar vara medlem i en rottareklubb som somliga av oss är, så kan man märka att de kan skratta åt det mesta, håna det mesta och driva med allt. Men när det kommer till pengar, då är det dödligt allvar. Då får man inte skoja. Det är som om man i budgetar och i bankärenden träder in i det allra heligaste, där livets enda hopp och mening står att finna. En kristen är ingen bildstormare som föraktar penningens palats, men rör sig där som en gästarbetare, som en pilgrim, med en blandning av tjänstvillighet men också frihet. Det här är inte målet, det här är inte slutstationen. En kristen tjänar pengar och respekterar pengar och deras värde som ett av många sätt att tacka Gud för hans trohet in i döden, att förvalta sitt mänskliga liv så att det blev oss till frälsning. Därför ser en kristen med uppskattning på det arbete som utförs av företagare, ekonomer och revisorer, och kan själv utföra ett noggrant ekonomiskt förvaltarskap. Men en kristen har också friheten att veta att allt tillhör Gud, allt ska lämnas tillbaka, allt ska försvinna. En trogen kristen har friheten att veta att pengar inte är livets mening och inte ger den bestående lyckan. Så är en kristen också fri att skiljas ifrån stora ekonomiska värden vid stora förluster, vid radikalt ändrade livsförhållanden eller genom generösa gåvor. Hon vet nämligen att den stora ovanskliga förmögenheten, den äger hon i Kristus och i Kristus alena, och den kan ingen och inget ta ifrån henne. Genom denna frihet i förvaltarskapet hålls oro för morgondagen och förtvivlan vid förluster borta. Mitt i vardagens förvaltarskap av det egna hushållets mer eller mindre begränsade ekonomi, och i förvaltarskapet av det som hör till arbetet eller till samhället, så fortsätter en kristen att ha sin blick och sitt hjärta inriktat på ett mål bortom det jordiska, och hon fortsätter att i bön, i läsning av Guds ord och lyssnande till Guds ord, förvalta nådens ovärderliga medel så att den nya människans liv bevaras hos henne, så att hon en dag ska resa sig ur denna världs slutgiltiga konkurs och bankrupt och gå in i den ovanskliga förmögenheten och rikedomen i Guds himmel. Amen, låt oss bedja. Lovad var du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må din heliga ande råda fast i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan sådana som dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.